välkommen till Rebecka Sadelkammare och ett nytt avsnitt av Ridklubben. Hallå!
Hej! Våran sadelkammare är det väl?
Ja, jag flyttar in mer och mer nu i alla fall.
Ja, men det tycker jag är härligt.
Du har varit och hopptränat med Salsa. Hur gick det?
Det gick jättebra. Det var ett bra styrkepass idag. Inte så där, du vet, när det bara går bra, utan det var kämpigt. Vi fick kämpa mycket båda två. Men det var väldigt bra, för nu har jag tävlat mycket och hon blir lite att hon bara kör på fart liksom. Så nu fick jag backa tillbaka lite och att vi tränar lite styrka. Men hon känns jättefin. Hon har ju så otroligt fin hoppteknik, men hon hoppar liksom ifrån den lite ibland när hon får för bråttom. Så nu gick jag tillbaka lite till att så här upp med fram och ut med bak.
Och vad fick ni för övningar eller vad var det för typ av hinder?
Ja, men vi hoppar mycket studs och lite serier och lite längre studs. Det var typ 8 studs tror jag. Så det var väldigt roligt.
8 studs på raken?
Ja.
Kul.
På böjen. Det var jättekul.
Vill man inte komma in kort? Alltså man vill inte börja komma in kort?
Nej, och inte för långt heller. För då får man ju hänga baklänges över resten. Och ni har ju tränat dressyr.
Ja!
Ja!
Och det gick faktiskt inte sämst idag. Jag har ju ridit så obra här på sistone. Jag var så irriterad på mig själv. Gå bakåt. Jag ska starta företag med ridinveckling. Så för utveckling. Bara krångla till då och rider dåligt. Men idag gick det ganska bra faktiskt. Det var kul.
Då kommer du ihåg det och så glömmer du allt annat.
Exakt. Ja. Sen så är det soligt och fint och försomrigt och härligt och så klart och krispigt och soligt i luften. Och lagom varmt och inga kryp och djur. Och jag tycker att det är perfekt. Jag älskar det här.
Ja, jag med.
Nu... Det som vi har i Stockholm just nu är mitt bästa.
Ja, det är inte tråkigt faktiskt.
Men man kan ha ridbyxor utan att man liksom smälter bort. Men man kan också gå med shorts och det är så här superhärligt.
Exakt.
Jätte,
nej, jag bara kunna börja rida ut i t-shirt. Det är inte tråkigt. Jag red ut här om kvällen på Neo så här klockan mellan 8 och 9 typ, och jag red i t-shirt. Det var så härligt.
Gud vad härligt. Just det, jag kanske ska säga det att i det här avsnittet så kommer ni få hänga med oss till veterinärkliniken på Mälarens hästklinik i Hölö och träffa Isabella Gransved.
Hon är precis blivit klar i SELP, veterinär, där hon jobbar ju mycket med liksom rörelsestörningar eller hur liksom ridproblem kring hästar och mycket tävlingshästar.
Och vi har massa lyssnarfrågor som vi framför och vi pratar allt om ifall hästen slår om till korsgalopp, vad det kan bero på och gud vad var det? Vi pratade om så otroligt många olika saker.
Många som ryttar lite sned och kanske har åsamkat sin häst problem, pega hur man själv, alltså hur man kan bli en bättre människa för sin häst egentligen.
Hur man kan hjälpa sin häst att bli frisk hålla länge.
Exakt.
Det är vad ni kommer få höra idag. Det var, ja. Och det som var så himla mysigt också när man får följa med in på, vi båda blir som två barn. Vi får följa med in i, det är bara ett skruffigt fikarum igen. Eller ett vanligt liksom, fikarum på en veterinärklinik.
Ja.
Men bara att få vara bakom kulisserna på veterinärkliniken. Det är så jäkla spännande.
Jag har ju tjatat om att vara den här flugan på vägen. Ja. Och nu var vi det lite.
Men det var verkligen det. Det var supermysigt. Och vi vill också passa på att påminna er som lyssnar om att den här podcasten är sponsrad av Jackson. Som har så mycket fint på sin hemsida jackson.se. Vi fick ju en gång, vi hade beställt massa grejer från Jackson. Och så kom de i liksom i en klump eller man ska säga en stor kartong. Det var som lilla julafton.
Att det var så pirrigt. Vet du, det är så här, alltså verkligen lilla julafton. Det bara kryper i fingrarna om man vill prova allt på en gång.
Ja, jag hade köpt ett coolertäcke som jag är jätteförtjust i och ett jättefint träns till Harmonia.
Ja.
Jättefint brunt träns. Jag är ju därförtjust i det tränset.
Ja. Och nu har vi fått bara nya luddframskydd som vi kan ha här nu när vi ska tävla.
Men det är också så bra att ha massa olika, alltså ha olika benskydd, för att något par blir geggiga och så tvättar man dem så de är blöta. Något par kommer bort en och det tredje paret är i tvättpåsen och sen så det fjärde. Det är en sån typisk grej som man behöver ett till par av alltid,
verkligen,
känner jag.
Verkligen.
Och sen är det ju de här tröjorna också som kom. Du beställde två.
Ja.
Och Nicky norpade en direkt. Den, direkt ute på påsen så tog Nicky den. Skitfina funktionstoppar med kort arm. Som apropå rida ut i t-shirt.
Ja, så sköna.
Och också super, super snygga. Det är det som är så härligt att de är svala och sköna. Men ändå så att du kan... Om den är så här, ordning och reda och snygg och prydlig men ändå sval och skön.
Ja, men även om jag hade på mig den dagen jag hopptränade och även fast man blir svettig så vissa kläder kan ju upplevas blöta på en. Det är inte nice. Den här gör inte det utan jag kunde ändå rida mig svettig och sen gick vi nu till hagen och hämtade hem hästarna och gå i skogen och det är lite liksom burrigt. Det är, nej, de är toppen.
Det är skitsnygga är de.
Verkligen.
Och vi tävlar ut dem. Vi tävlar, du som lyssnar har ju möjlighet och du som följer oss på Instagram. Ridklubben podden heter vi på Instagram. Gå in och kolla där på en gång med att tävla om en sån kortarmad funktionstopp.
Den kommer väl till pass i sommar.
Det kommer bli årets plagg.
Verkligen.
Är du nyfiken på Jackson och deras utbud, gå in på jackson.se. Ja. Gå in och kika runt det. Jag tycker att det finns så himla mycket fint. Mm. Och sen har jag hört rykten om att det kommer mycket fint i höst också.
Gud vad härligt. Ja. Alltså, jag längtade till deras vinterkappa. Det är den finaste kappan som finns.
Nu ska vi prata om hur vi kan göra för att hjälpa våra
hästar. Ska vi inte först prata om Fölis?
Åh, just det.
Vi måste nästan berätta om Skåneresan.
Eller? Det måste vi verkligen.
Vi tog ju vårt pick och pack och åkte ner. Nej, det började, alltså, vi har ju mycket att berätta om den här Skåneresan.
Åh, gud. Ah, vi skulle åka, du och jag. Så, ja, vi skulle åka till Skåne. Du har ett sto som vi hade fick ett föl. Det vet vi ju. Lilla Fölis, som ännu inte riktigt har fått ett namn, eller?
Jo, men det blir nog Kingston. Sen har jag inte bestämt mig hur, i vilken form. Om det blir La Kingston Deluxe eller Kingston La Lux.
Och La Felagin.
Exakt. Ja. Det är mitt nya stuterinamn. Jag håller på att försöka få min mamma på det där också.
Du har inte träffat varken mamman eller Fölet, så du ska åka ner och titta på dem. Mm. Och sen så har vi också den fyraåriga skimmen som du har köpt tillsammans, som vi heller inte har träffat. Du har varit och veterinärbesiktat.
Ja.
Som har bott nere i Skåne för att bli inriden och liksom.
Exakt.
Så då ska vi på roadtrip. Det var på det att det kom ett hellregn. Det regnade för en månad på ett dygn här. Så hela parkeringen som var mellan vägen och där hästbussen stod blev översvämmad. Det var som Hjälmaren.
Ja, det var så mycket vatten. Ibland kan man köra över den även fast det är vatten på parkeringen.
Jag har bränt igenom stora vattenpölar, men det där var ju något vansinnigt.
Det här var ju en sjö. Det var ju en liten insjö här nere.
Nej, det var inte klokt.
Nej.
Så att jag åkte iväg med min familj med bilen och du kom dagen efter med hästbussen.
Ja, för att den dagen var jag tvungen att boxera mig över. Alltså Lasse här fick ta våran traktor och dra över mig. Och då kände jag att jag vågade inte åka ner till Skåne direkt. För tänk om.
Om det, vatten,
det liksom har hänt någonting med den. Så jag tänkte att jag drar över den, kör hem den så får den stå inne av sig. Och då provkör jag den här lite på varmdö där jag känner mig att jag kan ringa någon om det skiter sig.
Jag ringde Ola Torstensson som jag köpte bussen av och bara, sitter det el under? Hur får, om det är så här mycket vatten, hur ska jag börja skicka filmer? Och han var på någon tävling i Norrköping och det var sån cirkus. Men så dundrade du ner där på lördag morgon och så var vi tittade på fölet som var, och man var lite nervös innan. För att så här, tänk om fölet är omysigt eller tänk om den är...
Ja, och så här, jag köpte ju stot för 2 år sedan som jag inte har träffat. För då köpte jag henne, så åkte hon till Anna och så redde hon in henne, så var hon snäll. Och då tänkte jag, mamma, vi betäcker henne, vi ger henne ett år liksom. Så betäckte vi henne, inte ens vi utan dem där nere. Och så har hon bott där och fått ett föl.
Har du ägt häst på det sättet någon gång förut?
Nej, aldrig någonsin. Så konstigt. Så jag vet, hon kanske också är sådär. Jag tror ju ändå att jag har någon form av intuition för bra hästar. Eller liksom. Men man vet ju inte. Hon kanske bara inte är mysig.
Så det, vi var lite nervösa när vi åkte ner till den här hagen där hon stod med Fölis och sina kompisar. Och sen så när de kommer mot oss och fölet är så gulligt. Ja, den ser ut som en miniversion av Neo till att börja med. Som de inte alls har släkt med. Men den ville bli kliad och han ville träffas. Och han gjorde den så ut som en tapir med sin mule. Alltså han var så söt. Han hade 2 små söta framtänder.
Ja.
Jag dör från de föltänderna. Jag kan inte behärska den alltså.
Nej, alltså det är så otroligt gulligt. Väldigt gullig och charmig. Den känner sig charmig. Jättefin. Men också snäll. För du kom ju en tid sen när de vill busa med en och kan hålla på och vifta lite med fram. Det är inte så kul.
Nej.
Men han var bara väldigt lite försiktig om man viftade för mycket liksom, vilket jag tycker också är bra.
Ja.
Nej, han ville få kli överallt. Så fort man slutade klia då liksom backade han upp och puttade lite på.
Längtar efter att
ta så slickade han på nyckeln, så går slicka i Nickes hand. Alltså så gulligt.
Så han ska aldrig tvätta handen.
Nej.
Och sen åkte och tittade på vår gemensamma 4-åring som du sen körde hem också.
Ja.
Och hon var också jättefin.
Ja, men jätteroligt. För då tänkte jag, hon har varit hos Tilda i Skåne. Och då tänkte jag att först så åker jag dit och tittar hur hon gör med henne, liksom hennes systemer. Och så provar jag ju likadant där på söndagen. Så att jag liksom får hjälp av Tilda om det är någonting som ändå känner henne bäst just nu. Och det funkar jättebra. Jag kunde sitta upp och rida och det kändes jättebra. Så då tog jag med henne hem. Och hon stod så snällt 7 timmar i den här lastbilen som ett ljus. Och det var så skönt.
Ja.
Så åkte vi hem. Så nu har jag varit ute och gått med henne och hon har fått gå i lite gräshage. Och sen idag så red jag för första gången här hemma.
Hur kändes det då? Du var inte helt säker på att du skulle rida med att hon är ung och kommit till en ny plats och så.
Exakt. Nej, men jag känner, jag är lite, jag är inte så sugen på att ramla av, känner jag. Eller liksom. Och det var så länge sedan jag red ung hästar, så jag vet inte alls hur jag tror att jag har bra balans och bra koll, men man vet inte när man inte har varit utsatt för det på tag. Men så det känns ganska bra. Hon känns otroligt vänlig, alltså jättevänlig. Så då tänkte jag att jag provar. Och så har jag varit ute och promenerat mycket. Och sen idag så sker det ett varv först. Och det hände. Alltså hon är så snäll. Så då tänkte jag att jag sitter upp och skrittar i alla fall. Och så kändes det bra. Så jag bara, oj, nu travar jag lite också.
Det var roligt.
Men jätteroligt. Så himla, nej, men jättegullig. Och det är också så här. Nej, men så skönt. Man är ju. Jag kan ju inte säga att jag inte är nervös när man sitter upp på en fyraåring.
Nej.
Men så vill man ju inte vara det. För att man vill ju inte att hon ska känna att jag är nervös. Utan man vill ju låtsas vara lite cool. Så jag bara, i varje bokstav, då tar du ett djup andetag, Rebecka, så att du låtsas vara så här cool.
Bryr sig inte så mycket.
Nej, exakt. Jag försöker vara den här coola. Men det, nej, det gick jättebra. Och hon känns urgullig.
Ja, oh, vad härligt. Ja. Kul äventyr.
Verkligen.
Får vi se vad det tar vägen.
Ja, 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 verkligen.
Mm. Nu får ni hänga med oss till Hörla. Ska vi prata med veterinären Isabella Gransved. Vi sitter alltså på veterinärkliniken utan häst, tack och lov.
Jag vet, men nu är vi den här flugan på väggen, Gry, som vi så många gånger har sagt att vi vill vara.
Vi är inte här något ärende, vi är inte här för att göra någonting. Vi är här, eller vi är absolut här för att göra någonting. Vi har fått prata med Isabella Gransved. Hej!
Hej!
Hur är läget då?
Jo, men det är bra.
Bra. Har du häckligt bråda dagar?
Ja, men det är full fart. Det är många hästar som vill ha veterinärhjälp och det är väldigt kul.
Men det måste ju vara året runt, eller? För det är inte så att det är extra. Jag tänker vissa. Jag tycker så här, jag tycker själv att det är så himla konstigt att i alla branscher, innan jullovet, innan sommarlovet, så nu är det hetsigt. Man tänker, varför är det extra hetsigt inför jul? Att det är så konstigt. Men har ni, vad jag försöker komma till det, i veterinärbranschen, finns det pikar som återkommer varje år?
Absolut.
När då?
Just nu skulle jag säga att det har blivit lite utav en peak, framförallt med tävlingshästarna. Det är det som vi gör mest här på Hörla. Och det märker man direkt när tävlingar drar igång och när det blir, när folk rider mer. Då behöver de också mer veterinärhjälp. För då märker de kanske att det är någonting med hästarna. Eller så vill de bara göra en check, kontrollera saker. Så att just nu ringer telefonen.
Är det att man folk börjar rida dem och så får de skador av det och behöver hjälp, eller för att det är lite inför? Eller?
Både och. Ja. Både och. Det var ju, det är alltid lite lugnare liksom, runt jul, så här november, december. Men så fort det är mer aktivitet liksom, i Ridsport-Sverige, då märker vi att det är mer att göra. Sen vad det gäller akuta skador som vi har uppe på sjukhuset i Sigtuna, där är det ju lite flöde hela tiden. Med olika
men ni märker ingen sådär att typ när hästarna börjar gå ut på grönbete att det är fler som får kolik, eller det är inget sånt som går i cykler liksom.
Jo, och det är ju lite andra typer av cykler än just med tävlingshästarna.
Ja.
Så att absolut är det ju mer, det är en typ av skador som kommer på sommarbetet och det är koliker när det börjar bli kallt till exempel, när hästar dricker mindre och sådana saker, så att det finns ju sådana sådana mönster också.
Ja, jag förstår.
Men just här är det väldigt korrelerat till tycker jag i alla fall, hur mycket folk rider och vad som händer liksom i Ridsport-Sverige.
Hur det gick på tävlingen i helgen, om hästen började stanna, då var det ingen man
Isabella. Ja, men det är faktiskt lite så. Ja. Eftersom vi har väldigt mycket såna kunder och vi tittar väldigt mycket på hästar som används i sporten, så kanske det blir så att om hästen inte har presterat så som den brukar göra på en tävling, ja, men då kommer man hit med en check eller så kollar man, ja, kan det finnas någon veterinär anledning eller har man sett en svullnad, ett svullet ben efter tävlingen eller ja. Vad kan det vara?
Jag tänker att det är tråkigt att man behöver söka veterinärvård, men också positivt att det känns som att fler faktiskt gör det idag. Att man inte försöker lösa saker hemma själv och chansa, utan att man tar professionell hjälp från början. Liksom. Mm.
Men är det inte så att folk åker till veterinär i tid och otid och lite i onödan?
Jo, men kanske. Fast det känns ju ändå bättre att man gör det onödan än att man försöker själv behandla först och sen får ni ta hand om något som man har knasat till ännu mer, tänker jag.
Ja, alltså vi tänker ju lite mer så här att vi vill ju gärna ha en nära relation med våra kunder och våra hästägare och att vi lär känna hästarna. För det är mycket lättare för oss att veta vad som är normalt med en häst om vi också har sett den när den är frisk och när den fungerar bra. För det är ju väldigt stor variation på hur hästar ser ut när de rör sig och hur de känns i kroppen och så där. Så att det vi rekommenderar ju liksom hälsokoller också på hästar som är friska. Men det är som vi tycker.
Ja.
Så att, vi tycker ju inte att man bara ska komma om det är så att man har en allvarlig skada, utan hellre att man kanske kan ligga steget före.
Vad dum jag känner mig. Jag har aldrig tänkt på att ni aldrig ser hästarna friska.
Ja, men jag har inte tänkt på den. Så behöver du inte tänka.
Ja.
Men det har de ju. Du har ju varit inne.
Jo, våra, men generellt som veterinär. Alltså man ser, som du säger, du vet ju inte hur det brukar vara.
Mm. Men sen är det klart att man ska ju också kunna göra en sån bedömning ifall det är någonting som påverkar hästen eller inte. Alltså även om man ser den första gången. Mm. Men det är ju lättare med hästar som man känner. Så att det är också... Det är ju lite i form av att liksom jobba förebyggande. Det finns ju ingenting som vi tycker är roligare än när det kommer in en häst som vi känner, som vi ser som är jättefräsch.
Och vi ska prata om din specialnisch som veterinär. Men hur kommer det sig att du blev veterinär till att börja med?
Mm. Ja, men alltså, jag har alltid älskat djur. Jag är uppväxt på landet med hästar och katter. Och rider på ridskola, hela liksom den grejen. Och vi köpte häst när jag var några år gammal. Mamma hästintresserad från början. Så jag tror att jag alltid varit väldigt intresserad av att hjälpa djur, men från början så var det inte bara hästar utan det var alla möjliga djur. Och jag vet att när jag var bara några år gammal så hade mamma, hon tyckte att det luktade så konstigt i mitt rum, och sen började hon leta så här under min säng, och då hittade hon en liten burk med så här kycklingben. Så där hade jag ju, sen när vi åt kyckling så hade jag sparat alla benen. Ja, för jag tyckte det var så fascinerande liksom, hur djur såg ut på insidan, och så tänkte jag att jag skulle lära mig så här hur benen såg ut. Och sen så frågade mamma, men vad är det här liksom? Gud, det här är jätteäckligt. Vad har du sparat på? Nej, men jag ska bli skelettforskare när jag blir stor, hade jag sagt. Så
att, Gud,
så att jag hade liksom, ja, lite så.
Ja.
Så att jag hade på något sätt bestämt mig för det. Så det är inte alla som vet vad de vill bli. Men när jag var så här, gick på högstadiet, då sa jag till folk att jag skulle bli veterinär. Så att jag var helt inställd för det.
Så jag skönt också att veta redan då. För då väljer man ju linjer. Man gör ju all, man banar ju väg tidigt liksom.
Ja,
skönt att jag... du var smart också. Du,
ja, men jag tror ju mycket att det handlar om inställning. För jag hade ganska svårt för vissa ämnen. Jag var inte så bra på matte och fysik och kemi. Och det måste man ju ha om man ska komma in på veterinär.
Ja.
Men jag visste också om att jag inte var så bra på det. Så då tog jag extra hjälp. För jag visste att jag var tvungen att ha bra betyg. Så att det var inte bara en enkel ja, men jag tror alltid att jag har varit lite så. Och mina föräldrar var väldigt, väldigt stöttande. Så att de till exempel, så när jag gick gymnasiet så fixade de så här extra lektioner i matte och fysik och betalade någon privat för att hjälpa mig och så här, för att jag skulle klara det där. För jag var inte jättebra på det, men på andra ämnen var jag bra. Så
att... Och vad är du bäst på nu när du vet det?
Jag tror att jag har blivit ganska bra på att läsa av hästar genom att titta på dem. Jag tror att det är en av mina styrkor. Och det är ju både för att man hållit på med hästar hela livet, att man har fått en känsla för om de mår bra eller inte, men också för att man nu har tränat upp sig till att se vad som är normalt och inte, alltså i deras rörelsemönster framförallt, men även ifall de ser smärtsamma ut på något sätt. Mm. Så det är egentligen det som jag jobbar med dagligen liksom, att försöka se om det kan finnas en smärtorsakad anledning till att hästen kanske inte presterar eller att den haltar eller att det känns konstigt när man rider eller att den protesterar. Det är egentligen det jag har nördat ner mig, kan man säga.
Hur ser du smärtan då, menar du? I ögonen? Ja, eller i...
Det kan ju vara olika saker. Alltså, om man pratar om hältor så kan man ju se att rörelsemönstret avviker. Att de inte belastar ett ben lika mycket som ett annat ben. Eller att de inte tar ut steget. Det kan också vara att de inte till exempel galopperar normalt. De kanske hela tiden väljer den ena galoppen eller gör en korsgalopp. Som hela tiden ett återkommande problem som inte hjälper med träning. Det kan också vara att man ser på uttrycket att de har något som vi kallar för pain face. Och det här är ju också något som är forskat på väldigt mycket liksom nu inom veterinärmedicin, att hästar har ett visst ansiktsuttryck ifall de är smärtsamma.
Man vet det också... ansiktsuttrycket skulle man ju vilja att alla lärde sig.
Mm.
Eller?
Ja,
vad är det man ska titta efter då?
Man ska titta på öronen. Man ska titta på... egentligen på, man kan se ifall de spänner näsborrarna, man kan se ifall de spänner sin muskulatur i ansiktet. Det finns bilder på det här.
Så att, pain det, face, om man googlar på pain face horse så kanske man...
Så man måste lägga till horse.
Horse.
Nej, men det finns till och med en skala hur man ska kunna bedöma det där. Och nu är det väl så att nu kanske inte jag egentligen, de hästarna jag ser, det är inte alltid att de har ett pain face, för det kan vara mer att de bara visar med sin kropp att det är någonting. Men på stora djursjukhus idag och även uppe i Sigtuna på kliniken där. Där är ju det här någonting som vi bedömer regelbundet genom att titta på hästens pain face och titta på ifall man ska ge mer smärtlindring eller inte och så. Så att det här går liksom att kunna få fram. Mm. Man har gjort studier på det där och sen har man inducerat smärta på hästar för att kunna se vad som händer med deras ansiktsuttryck. Så de är egentligen väldigt tydliga med olika signaler.
För att vi är så otroligt dåliga på att läsa av.
Ja, vi kanske inte har tänkt på det. Det är ju mycket så här tradition att den där hästen är bara tjurig eller det är bara att rida på eller den gillar inte det här eller man ska vara lite tuffare. Men det är också ganska många hästar som faktiskt försöker säga någonting där vi kanske inte riktigt förstår vad det är.
Men det känns också som att vi börjar komma mer och mer ifrån det där lite militäriska som kanske hästhållning och ridning var för jättelänge sedan. Så känns det som att det börjar bli mer en form av relation idag än vad det var tidigare. Och det är ju härligt om man kanske kan lära sig lite av pain face och ta det vidare. ISCLE.
Ja, ISLP.
Ja, precis.
Ja.
Grattis! Ja, du är ju klar med det nu och är ju en av få i faktiskt hela världen som har den specialistutbildningen.
Ja. Vad står det för?
Det är ju International Society of Equine Locomotor Pathology. Så det är en liten sån här förkortning då med ISLP.
Och vad betyder, vad är det?
Det är en, kan man säga, internationell organisation som har att göra med hästens liksom rörelseapparat, sjukdomar som hästen kan ha i sin rörelseapparat och hur man ska lära sig att diagnostisera dem.
Vad är en sjukdom i hästens rörelseapparat?
Ja, men allt ifrån en senskada till en artros, alltså en inflammation i led, muskelskada, alltså allting egentligen som gör att hästen får problem att använda sin kropp. Men det är också så mycket mer än bara en hälta. För det kan vara sånt som till exempel en ryggsmärta. Det kan vara att du har smärta i halskotpelaren.
Det
kan
så
vara
inte så mycket sårvård och bakterier.
Nej,
utan
inget
det är
sånt.
Mer
inget sånt.
Senare leder av muskler och förändringar.
Ja, alltså tänk lite som en idrottsläkare.
Ja.
Ja, det är lite det man blir på häst. Som en sporthästläkare kan man säga.
Fan, spännande. Och vad är det mest överraskande som du har lärt dig?
Alltså det är så himla mycket, för det här har jag hållit på med i ett antal år nu. Så att det går inte att säga en sak, men det som jag mest har liksom tagit med mig därifrån, det är ju att olika problem hos hästarna ser ut på olika sätt. Och många gånger så kan man, om man blir duktig på att titta på hästarna och läsa av dem, så kan man redan där få en aning om vart problemet sitter. Alltså det kan handla om en viss typ av hälta ifall hältan kommer när hästen sätter ner benet i marken eller ifall den kommer när hästen ska skjuta ifrån med benet eller om den har svårt att föra fram benet. Och beroende på hur den här hältan ser ut så kan man direkt då få en aning om vilken struktur eller vilken anatomisk struktur som kanske gör ont eller inte fungerar. Och sen också att verkligen sätta ihop den här helhetsbilden med vad är det för problem som man upplever med hästen och hur ser hästen ut och vad hittar vi för något? Att det måste finnas en koppling där. För att det kan ju vara så att en veterinär går igenom hästen, man pratar inte så mycket med ryttaren om liksom vad de upplever för problem. Och sen hittar man kanske en böjprosreaktion någonstans, att den kanske är i en kota till exempel. Och sen så behandlar man den här kotan och så tänker man att det var det som var problemet. Men egentligen så kanske det bara var ett symptom på någonting helt annat som hästen egentligen har problem med. Så att det är väl mest där jag har fått med mig, att kunna se den här helhetskopplingen, att verkligen titta på hela hästen. Och också att helst titta på hästen i den situationen som den visar problemet. Det vill säga ifall en häst har, säg att en dressyrhäst som har ett problem med en viss rörelse när den ska gå en sluta till höger. Ja, men då kanske jag behöver se den i den rörelsen, antingen på en video eller att de faktiskt rider den. För det kanske inte är samma sak som jag ser här ifall jag bara tittar på den när den springer rakt fram utan ryttare. Just att det kan vara lite större och man måste ha det där helhetsperspektivet.
Hur många, har du stallkompisar i ditt stall eller står du själv i ett litet stall?
Alltså vi har en egen liten hästgård har vi, så att vi har ju, jag är ju liksom själv i mitt stall.
Skönt för dig kanske. Jag tänker att det vore ju drömmen att ha en veterinär i stallet, så man bara, jo du, nu känns det lite härligare, kan inte du titta? Vad gör jag för fel? Nej, exakt. Man skulle vilja ha så mycket pengar som man kan anställa en veterinär som har sin häst hos sig och som man hela tiden kan fråga. För att man har ju, det dyker ju upp så mycket frågor hela tiden som man skulle vilja lära sig och veta mer om.
Verkligen.
Men som man inte alltid kan. Sen är det klart, om man har skada på en häst eller att man upplever stora problem så åker man ju till veterinären. Men sådana här småsaker ibland händer.
Ja, men och det är ju också fascinerande, för att när man har sett mycket hästar, då blir man också ganska snabb på att kunna se vad som är ett problem och vad som inte är ett problem. För jag vet att när jag, innan jag blev veterinär och innan jag hade gjort det här, då kunde jag ibland tänka att vissa små saker som jag hittat på mina hästar var ett jätteproblem. Medan jag idag kanske helt har ändrat mig på den och tänker att ja, men det där är inte alls ett problem, det är inte farligt. Medan andra saker är jag jättepetig med.
Ja, som du inte var petig med.
Ja, men som ett exempel då, att jag är ganska, nu jobbar jag visserligen då med just det här hältor, men jag jobbar, har ju också jobbat en hel del med medicin och koliker och sånt där. Och jag tror att jag själv är ganska observant på att se om en häst håller på att få kolik. Och jag vet att min sambo, vi har vid några tillfällen så här, när vi har sett hästarna i hagen, vi hade den förra ponnen vi hade, han hade lite kolikproblem. Och då kunde jag så här, när jag tog ut den på morgonen, så bara, han mår inte bra idag. Han har kolik. Och han bara, nej, du håller bara på att överdriva. Du ska alltid hitta fel på hästarna. Jag bara, okej. Okay. Och sen så står jag och tittar på den så här. Och sen en timme senare så ligger den i hagen liksom, har kolik. Så att jag tror att vissa saker är man ju mycket mer, du vet, uppmärksam på saker nu som är allvarligt. Och samma sak, vissa hältor, vissa svullnader. Där jag vet att i den där strukturen är det inte bra att vara svullen i. För det där kan till exempel vara en senskada. Medan vissa andra svullnader eller sår, där kanske man blir väldigt mycket mer avslappnad. Och bara, ja, det där är ingen fara. Det där kan jag släppa ut i hagen. Det där kommer läka.
Så man har ju blivit... lära sig de där grejerna som är uppmärksam på. Jag vill ju veta vad det är man ska kika efter då.
Ja, men det tror jag, det kommer ju också när man ser mycket häst. Så att det... Till exempel så, ifall du har en häst som har haft en viss skada, så kommer du att lära dig supermycket om den skadan. Så den kommer inte du missa.
Nej, jag kommer ju aldrig någonsin missa en senskada igen. Våran häst fick en senskada på sommarbetet. Som jag missade in, den hade ett litet sår där, men det var samma, jag tänkte det var ett litet sår, lite så här, det kommer gå över om den får, du vet, ta det lite lugnt och gå en liten hage ett par dagar, jag kyler och värmer och höll på att dona. Mm. Och sen så skulle skritta jag den lite ett tag, men det vart ju inte bra, och så var det ju en senskada. Mm. Och hade jag, nu vart det ju bra, den funkar jättebra idag, och peppar verkar hålla. Men jag hade ju kanske kunnat flyttat fram den rehabiliteringen lite om jag hade åkt in till veterinären direkt.
Mm. Nej, men det där är ju lite klassiskt, så det var ju samma sak för mig. Alltså, jag red mycket när jag var junior, och de skadorna som jag hade på mina hästar då, det var ju de första skadorna som jag var riktigt bra på att hitta på andras hästar. För att jag visste precis hur det hade artat sig och hur... vad ska man säga, vart den var svullen och sådana där saker. Så att du är ju säkert noga med att känna på senor nu efter att du har varit med andra.
Gud, ja, och alla som har ett sår på senor i stallet, de kommer direkt till mig. Jag kan nu kolla på det här benet.
Precis, så att man blir ju bättre på det man håller på med. Så är det ju, helt klart.
Vilken är den vanligaste skadan som vi som ryttare åsamkar våra hästar när vi rider på dem?
Mm. Det är lite svårt att säga liksom bara en skada, men generellt så kan man väl säga att väldigt många hältor och problem i rörelseapparaten är korrelerade till ridning. Så att det går inte riktigt, jag kan inte riktigt säga om det mest är ryggproblem eller mest hältor, men det är nog lite så här 50-50 på den. Men det är ju allt ifrån att de blir ömma i ryggen, det kan vara en sadel som klämmer, det kan vara att man som ryttare sitter snett och gör att hästen springer snett och får ont av det för att den får en sned belastning. Det kan vara att den får en ledinflammation, en senskada. Ja, alltså väldigt, väldigt mycket av det här är ju korrelerat till ridningen, och det är ju inget som vi ska sticka under stol med, tycker jag, utan det är så det är tyvärr.
Okej, då har jag en fråga direkt, en relaterad fråga. Jag tror ju att de flesta människor är snea. Mm. Eller? För många är ju högerhänta. Mm. Och jag upplever ju själv att det är dominant och bra i min höger. Mm. Men när jag gör saker med vänster, inte allt. Det måste ju också hästen känna. Att jag är mer dominant i min höger. Och kanske starkare i den sidan eller så. Mm. Hur mycket påverkar det hästen att man är så vanligt oliksidig?
Alltså jag kan ju inte heller ge där ett exakt svar på frågan, mer än att säga att jag tror att det påverkar väldigt mycket. För det är också ganska intressant att ofta så är det så att hästar som har samma ryttare har ganska ofta samma problem. Ungefär samma problem. Eller så har de till exempel, om de är spända i ryggen, så är de ofta spända på samma sida i ryggen. Alltså samma hästar som bor hos samma ryttare. Så att jag tror absolut att det finns en ganska stor påverkan där.
För det här är lite jobbigt att prata om, är det inte det?
men sen är det väl som med allt, att alla gör ju sitt bästa. Ja. Och man får ju alltid rannsaka sig själv och tänka att man ska försöka jobba med sin liksidighet och sin styrka. Och Ja, men jag tänker, det pratade väl ni om också i, när ni hade Nina Hammarström, att man pratade om ryttarens fitness och hela den grejen. Att det är ju superviktigt när man rider. Men alla gör ju på något sätt sitt bästa. Och det är svårt att vara liksom helt perfekt i sadeln. Men det är självklart att vi påverkar hästarna.
Det är så kul att du brukar lyssna på våran podd, tycker jag.
Ja, men det, den är jättebra. Jag blev jätteglad när ni frågade. Jag bara, ja.
Jätteroligt. Ja.
Okej, men vad är det bästa att göra då om man har åsamkat sin häst en hälta på grund av att man själv är sned?
Sälden, sluta, byt sport.
Ja, men så här, det är ju alltid lite svårt också att verkligen veta att det är ryttaren som har gjort det. För det är klart att det kan också vara så att hästen är ju, har ju ofta också en olycksidighet i sig. Det är ju många hästar som är höger eller vänsterhänta, har lättare eller svårare ena varvet. Så att man kan ju inte alltid säga heller att vi veterinärer är säkra på att det här är ryttarrelaterat. Det är ju väldigt svårt, och det är ganska känsligt ämne att diskutera. Men jag tänker väl mer att alla som rider och tränar hästar ska allmänt tänka på sig själva och sin, vad ska man säga, ja, med sin fitness, sin stabilitet i sadeln och sin, att man själv ska kunna vara rak i sadeln. Och det där vet ju jag själv som ryttare, hur mycket man kan påverka hästen. För jag vet att alltså när jag tävlade och red dressyr en del så hade jag alltid svårare på mina hästar att göra byte åt ena hållet. Och sen när jag åkte iväg på någon semester så lämnade jag min häst till på träning hos min tränare. Och när jag kom hem igen, då var det ju lika lätt att göra byten åt båda hållen. För då hade ju tränaren ridit ett tag. Och tränaren var väl mycket mer liksidig än vad jag var. Så det var ju skitlätt att göra det där svåra bytet när jag kom hem igen. Sen när jag själv hade ridit ett tag igen, då hoppade det lite tillbaka till att det var svårare att byta åt ena hållet.
Ja, jag tror ju inte att det är dumt att man är fler som rider. Vi har ju också ridskola. Och man märker ju oftast på ridskolehästarna har inte alls samma problem som privathästarna har som blir ridna av samma person. Sen har ju ridskolehästarna problem med annat kanske. Men jag upplever ju själv också med mina hästar, som du säger, att om typ Gry har ridit eller mamma har ridit, att andra har ridit, att det gör det oftast lättare för mig sen. För att då hjälper de mig med det som jag har svårt för eller påverkar dåligt. Ja. Och det är också bra, för Gry har svårt med vänstergaloppen på vår häst och jag har svårt med högergaloppen. Ja. Så jag tänker att det är perfekt komplement för varandra. Liksom.
Ja, men det är mycket möjligt. Och jag kan bara säga själv att när man har upplevt det där, att man vet att de hästarna man rider blir ofta lite likadana. De får lite samma svårigheter. Då förstår man också själv att man säkert är involverad i det. Och jag tänker bara att har man den insikten så får man ju bara jobba på sig själv så mycket som man kan. Och sen försöka jobba på hästens svagheter också.
Ja, den insikten är lite jobbig, men jag håller med dig.
Jag sitter och tänker på att du får alla dina hästar helt lugna. De tar det lugnt.
Jag har sagt så många gånger att nästa gång ska jag ha vild häst och sen så blir det aldrig så.
Kör
det
vild häst och sen så blir den lugn och sen så eftersträvar och rida fortare. Men man får ju vara då.
Ja. Men det här, jag tycker ändå att det här ämnet är någonting som har blivit mer accepterat att prata om och som fler är intresserade av. Och bland annat när det har kommit upp den här debatten också med problem i rygg och hals till exempel. Jag vet inte hur insatt den är i det, men till exempel kissing spines när de har lite samma växlingar.
Jo, men lite. Förut så dömde man ju, eller i min uppfattning att man dömde ut dem direkt förut när de hade kissing spines. Då var de liksom borta. Men idag så är det jättemånga hästar som kommer tillbaka. Att man ger dem.
Ja, och där kan man ju verkligen se hur viktigt det är med ridningen och med management och hur hästen tränas. Och det vi ser ibland är ju att hästar som är på en liksom högre nivå, som rids av väldigt professionella ryttare som är extremt balanserade och som kan stötta hästen istället för tvärtom. Där kan ju det här vara ett mycket mindre problem än ifall man är en amatör som är obalanserad. För då kan det vara att hästen faktiskt blir påverkad av de här förändringarna, för den har inte den styrkan i ryggen att kunna kompensera för att bära den ryttaren. Och det där är ju någonting som vi ser mer och mer. Att de här hästarna, de blir speciella på det sättet att de funkar i vissa koncept, men de kanske inte funkar i alla koncept. Och det blir svårhanterat ibland. Men
och var ligger debatten som du hade blossat upp?
Nej, men just att de här, om det är ett problem eller inte. Eftersom det finns hästar som går på den absoluta liksom, världseliten, som har både kissing spines och artros i ryggen och spondylos och samma växlingar på undersidan i ryggen, men ändå fungerar. Och sen kan det finnas en häst som inte ens vill gå framåt för att den har kissing spines. Och där kan ridningen och sättet man tränar den vara väldigt, väldigt avgörande för.
Är spondylos och spondylit samma sak?
Nej, inte riktigt.
Okay.
Nej. skulle jag inte säga.
Men det där är ändå intressant, för då tänker jag också så här, det är också en debatt nu om att vi svenskar verkar vara så besatta av röntgenplåtar, att vi röntgar hela hästarna och det måste vara UA på röntgen som jag pratat om i tidigare avsnitt av podden. Men då kanske det också är så att är man en amatörryttare eller en nybörjare, att då kanske det är viktigare då att röntgen är fin så att hästen har bra förutsättningar för att kunna bära och lära den här ryttan. Och är man proffs så kanske man kan ha överseende med det.
Ja, och man känner, alltså, jag tror att det ligger något i där du säger. Och man kan väl också säga att alltså, professionella ryttare som rider mycket, tränar mycket hästar, de har oftast också haft hästar som har de här problemen och sett att de har kunnat få dem att fungera. Då är de inte lika rädda heller för att köpa en häst med olika fynd. Så att det känns ju som att det är ryttare som rider mer på hobbynivå. Det är nästan de som också är mer försiktiga med röntgenfynd jämfört med mer professionella eller elitryttare. Men jag kan också förstå
för att de kanske också, det kanske du sa, men de kan ju också sälja den om det inte funkar. Medan är man amatör och ska köpa en häst, så kanske en häst man ska ha för livet och en kompis och en, alltså att rida på, men också
man kanske också lägger sina enda pengar på det där.
Man tänker att man ska ha den i kanske 10-15 år. Men det är en annan sak.
Ja, men liksom, jag förstår ju båda hållen. Så att det där är ju... Ja.
Det är också så här, alla elitryttare kan inte ta hand om alla hästar som har något röntgenfynd, för då har ju de jättemånga. Eller liksom.
Men det är, ja, det är ju, men sen är det ju många... Alltså, det är ju många, det är inte så att alla hästar med kissing spine måste heller ha en elitryttare, utan det är mer att man kan ändå se att det finns en koppling till hur de rids, ifall man får dem att fungera eller inte. Så mycket kan man väl säga.
Gud, vad intressant. Vi har ju också fått så otroligt mycket lyssnarfrågor när jag skrev ut här att jag skulle komma hit. Bland annat din kompis i Dubai undrar när du kommer dit och hälsa på.
Ja, just det. Jag såg den. Ja,
när det lugnar sig.
Exakt.
Efter fan corona kommer jag här, jag lovar. Ja.
Härligt. Men Ylva har också frågat. Tips för att få en äldre hästen att hålla om och bra. Tänker på foder, ridning, vila med mera.
Ja. Ja, egentligen hon har redan tagit upp flera faktorer där som är viktiga. Alltså foder är ju superviktigt och tänder på en äldre häst. Det hade ni ju, Tove, Sökinen, som ni pratade med. Alltså äldre, så här, hästar, deras tänder har ju en viss livslängd. Så tänderna blir ju sämre när hästen blir äldre. Och där är det superviktigt att hålla koll på munhälsan och hur tänderna...
Så att de kan äta.
Så att de kan äta och få i sig det de behöver. För att också kunna sätta muskler och få en stark kropp. Så att det finns ju en direkt koppling där. Och sen så tänker jag att det är bra att de motioneras och att de hålls igång. Så att de inte... bara liksom står still i en hage och man tänker att de ska få ta det väldigt lugnt för att de är äldre. För de flesta äldre hästar får ju någon gång lite artrosförändringar någonstans och kanske blir lite stela. Och då är det ju bra ifall de får hålla sig mjuka i kroppen och hålla igång. Och kanske vara ute mycket och ha en bra liksom, vad ska man säga, varierande liksom, ridning och träning. Sen är det klart att har det varit en tävlingshäst som har gått hårt så kanske man inte fortsätter att träna den så hårt när den blir äldre. Man får ju trappa ner lite kanske på intensiteten i träning, men ändå tänka att den ska hållas igång i träning och att man ska hitta ett upplägg som passar den hästen.
Kan du dra något generellt, typ att den kanske man rider den 6 dagar i veckan och vilar en dag, eller är det promenader i skogen då, eller är det stor hage, räcker det? Eller?
Alltså så här, jag tror inte egentligen att hästar måste vila, utan jag tror att man kan ha något som kallas för aktiv vila. Det är klart att du kan låta hästen bara gå i hagen en dag, men jag tror inte att det skadar om du den dagen skulle liksom skritta ut och trava lite grann. Jag tror att det handlar om hur tufft du rider, för bara skritt eller lite lätt trav, det kan liksom aldrig... var dåligt, eller det är inte dåligt.
Och det kan inte vara naturligt. Skönt för hästarna att bara slippa hålla på en bara.
Jo, men det kan alltså det säkert. Ja, men det kan det säkert vara liksom av den anledningen. Men jag tror inte att man behöver känna så här att om jag har en äldre häst som jag bara motionsrider lite lätt så måste jag vila den x antal dagar i veckan. Utan snarare kanske tänka på hur rider man den och hur tränar man den. Och se till att den får gå, ridas ut. Rider man lite på bana ska man nog inte vara för mycket på bana flera dagar i rad. Tänka på underlag och sådana saker.
Men hästar som är igång, som inte är gamla, hästar som är igång och tränar och tävlar och sånt. Hur skulle du rekommendera med vila till en sån häst?
Jag tycker väl aldrig att de kanske ska stå helt still. Alltså den dagen eller dagen när de vilar så tycker jag det är bra om de skrittar. Och är det så att man inte rider på dem och att man inte gör någonting alls den dagen, då kanske det är bra om de får vara i en stor hage så att de liksom kan strosa runt i hagen. För jag tror aldrig att det är bra att man liksom har en häst på, du vet, i en liten ruta och har den helt still en hel dag.
Mm. Men för har det... man dem i en mellanruta med en kompis? Kan det vara?
Det är
om man vet
ja,
att de rör
då kommer
sig
de ju
lite,
gå runt
liksom
lite där.
Och... Men det är ändå bättre om de går lite. Det är hellre skrittas ja, eller ledas då.
Ja, sen är det inte så att allt jag säger nu måste ni ta 100% så här, hästen får inte vara i hagen ändå, det är inte det jag menar. Nej, men jag tror inte att man ska vara rädd för om man vill skritta sin häst varje dag, för det finns det bara fördelar med det att gå. Sen så tycker jag inte att man ska träna hästen hårt varje dag, utan där måste det finnas en liksom variation. Och framförallt också att om man har tränat, säg att man har ridit en träning på ett visst underlag kanske i 2 dagar, då ska du inte rida på samma underlag den tredje dagen, utan då ska du försöka vara någon annanstans när du rider eller när du motionerar hästen. Kanske på en, kanske att man skrittar ut på ett fastare underlag om du har ridit på en ridbana i 2 dagar, till exempel. För att det du kommer göra då är att hästen kommer få röra sina muskler, precis som den gjorde de andra dagarna, men den kommer inte belasta sina leder och senor och ligament på precis samma sätt om du går på ett annat underlag. Så då kommer vissa strukturer att få vila även om kroppen hålls igång.
Och det här med om du har ett hoppas, säger vi, och sen så skrittar man av på, du har ett hoppas i ett ridhus. Mm. Och sen direkt när du skrittar av det passet, gör det på hårt underlag. Mm. Spelar det någon roll också?
Ja, men det tror jag är bra. Ah. Jag tror alltid så mycket variation som möjligt är bra. För det vi ser med de skadorna vi ser, det är att det oftast är så här cykliska, kan man säga, utmattningsskador. Att en viss struktur i hästens kropp blir överansträngd och den hinner inte riktigt återhämta sig. Och då till slut så tippar det över och sen utlöser man att det blir en skada eller en inflammation där. Mm. Det är väldigt mycket av de skadorna som vi ser. Så att just att hästen ska få återhämta vissa strukturer innan man går på det igen. Men som ett exempel, nu refererar jag ofta till dressyr för att det är det jag håller på med. Men säg att du har suttit och tränat piruetter väldigt intensivt, för det är någonting som du och din häst måste bli bättre på. Om du har gjort det väldigt mycket under ett pass, då skulle inte jag gå på och göra det igen dagen efter. Eller om du har gjort det lite grann i 2 dagar, då hade inte jag gjort det tredje dagen. Det betyder inte att du inte kan rida den tredje dagen, men då kanske du tränar på någonting annat. Du kanske kör mer travarbete den dagen istället. Lite så här som om man går på gymmet och ska träna upp kroppen, så är det ju så att du kommer ju få träningsverk i de muskelgrupperna och de strukturerna som du har använt. Mm. Och ifall du försöker att fortsätta pressa dig själv när du har träningsverk och kanske mjölksyra, då är det stor risk att du gör det på fel sätt och att du skadar dig. Det är lite precis samma sak för hästarna, att man måste vara lite smart där och tänka att nu kanske jag tränar lite den här muskelgruppen eller den här övningen, och sen ger jag hästen några dagar med kanske lite annan typ av träning. Det behöver inte vara vila helt, men det kanske är att du aktiverar andra delar av hästens kropp så att just de strukturerna får vila lite, och sen går du tillbaka igen när du har hästen liksom fräschare. Jag tänkte på det här också med, man pratar om hur man ska träna hästen. För hållbarhet alltså. Jag tror att det är superviktigt att hästarna ska ha bra kondition och att man ska konditionsträna dem. För där tror jag att vi missar lite inom flera sporter. Oavsett om det är liksom hopp, dressyr eller islandshäst eller vad det nu är.
Men ibland känner jag att man är lite osäker på hur mycket man vågar konditionsträna. Är du med? Att det är svårt att avgöra hur bra... För pigga hästar kan man ju uppleva ha god kondition för att de springer.
Ja.
Medan lata hästar att de är dåliga för att de inte vill gå fram alls. Ja. Men jag tror inte att det är det som är avgörande ju egentligen för konditionen.
Nej.
Och då tänker jag så här, kan man på något sätt veta hur mycket som är lämpligt?
Mm. Ja, alltså det finns ju mycket kring det där. Och det finns folk som är väldigt duktiga på det. Men jag tror att det skulle behöva spridas till de övriga sporterna. Och jag tror att dressyrhästar och hopphästar, jag tror att de behöver ut och galoppera. Och att man skulle ha det i deras schema att de ska konditionsträna. Man skulle behöva ha en galoppbana eller någonting som man kan ut och, eller någon åker som är bra underlag, så att de också får upp ett flås. För många hästar blir nästan, de är kanske inte tillräckligt starka och vältränade för det vi kräver av dem, och då ökar också skaderisken. Om man tänker sig en häst som får mjölksyra i träning, den får också en minskad koordination av sina ben, och det ökar risken för att den trampar snett och trampar fel och får olika skador. Så att ju starkare den är i sin muskulatur och ju mer vältränad den är, desto mer uthållig den är, desto bättre placerar den sina ben. Alltså både i liksom hoppning och dressyr, när den ska veta vart den sätter ner någonstans. Och de här sakerna är ju jätteviktiga för hållbarheten. Där ser man ju mycket idag, mycket dressyrhästar som alltså avlast på prestation. De rör sig ju extremt vackert och fint, men de kanske inte riktigt har stabiliteten i kroppen i den takten som de har fått sin gång. Förstår ni vad jag menar? Att de är nästan i ytterlägen.
De har mycket talang.
Ja, mycket talang liksom. Ja. Och de är nästan i ytterlägen med sina leder hela tiden när de rör sig, eftersom de har så extrema rörelser. Men de kanske inte är lika bra på att bromsa rörelsen eller koordinera den. Så att om man gör en ökad trav till exempel och sen så rör sig hästen extremt stort och yvigt, då kommer ju också lederna och strukturerna kommer hela tiden vara på sitt max, men de kanske inte är lika bra på att bromsa rörelsen och liksom sätta ner och hålla tillbaka. Så där tror jag att det finns jättemycket att jobba på, alltså både så här styrka, koordination och kondition, för att de ska vara liksom tillräckligt tränade för där de ska göra.
Vad är rimligt att konditionsträna? Är det en gång i veckan eller hur?
Ja, något sånt. Jag har inte heller någon så här exakt liksom vetskap kring det, men det låter väl ändå rimligt.
Men det är svårt att ibland att hitta platser att, alltså det är inte alla som har de markerna att rida på så att man kan ligga och rulla på, för det man vill göra väl är inte att dra ut och skena, utan ligga på en lång, lugn galopp och ligga galoppera några minuter i en lugn, fin galopp. Alltså ligga och kantra, som vi kallade det när jag var liten. Ja. Utan det heter så längre, men det gjorde vi. Men om man inte har någon sån bra plats...
Ja, det är klart att det...
Sitta och dra flera varv på banan eller ridhuset är inte heller så himla peppigt för dem. Kanske. Fast det kanske är bättre än ingenting. Då.
Jag tror bara att man ska försöka få in det här tänket. Att man ska träna på ett annat sätt. Och träna olika muskelgrupper så att man känner att hästen blir på något sätt allsidig i det den gör. För då blir den så mycket starkare också när den kommer till nya situationer. Där den kanske också ett annat underlag. Säg att du åker på en tävling och sen är det lite annat underlag mot vad du är van på att rida på hemma. Mm. Men ifall du också har utsatt hästen för att vara på olika platser, olika underlag. Du kan få den koncentrerad och fokuserad i vilken miljö du än är. Då blir det också lite säkrare när du gör olika moment med hästen. Så att det, jag tror ju att det här är kopplat till skaderisken. Att man behöver liksom ha en häst som är väldigt stark i sin kropp och väldigt allsidig i sin träning.
Hittade du den där galoppbanan?
Ja, men vi, ja, för vi, jag tror jag håller med dig. Och mina hästar var galopperade på en galoppbana. Mm. Men det var också det. Då måste man ju åka till ett annat stall och betala pengar. För det är ju inte heller alltid ekonomiskt hållbart för alla. Men det gjorde jag redan för en gång. Och efter mina hästar hade travat ett varv runt den här galoppbanan så var ju de helt vitlödriga. Ja. Då bara kände jag så här, oh shit. Jag
när var du där?
2 veckor sedan. När Julia och Tris åkte iväg med hästarna.
Ah, ja. Så redan gud, det har vi inte hunnit prata om.
Nej. Och då märker man ju också, då får man ju lite sådär...
Men det är också ganska fascinerande. Om man rider, om man gör så, om man låter hästen ut och galoppera och sen så tänker man att man travar hem lite, så är det ganska fascinerande hur många hästar är helt lösgjorda i kroppen, helt automatiskt, fast man inte har suttit och tränat och tragglat eller gjort någonting. Utan det enda du egentligen har gjort är att du har fått hästen att aktivera väldigt stora delar av sina muskler och verkligen använt sin kropp. Och helt plötsligt så är hästen lösgjord fast du inte har suttit på en volt och tragglat. Där tror jag lite att man... Det här är mina egna tankar, men jag tror ju att vi måste komma bort från för mycket liksom voltridning, för mycket ridning på samma sätt, det här monotona. Och det gäller ju alla sporter.
Att inte bara samla, utan...
Ja, och liksom, sen är det ju självklart att om man ska tävla dressyr till exempel och rider där på högre nivå, eller om man rider högre nivå i hoppning, då måste man ju också träna hästen för det, såklart. Man kan ju inte träna de momenten, men man måste också tänka att man... kanske väljer sina tillfällen när man gör det. Och sen så lägger man in de här andra sakerna för att du inte ska få för mycket upprepad cyklisk belastning på ett ställe. Just om vi pratar hållbarhet. För det, tyvärr så ser vi ju de här skadorna som är också för utmattning. Alltså samma repetitiva, säger man, belastning på samma ställe.
Men om man tänker så här att om jag har varit på meeting eller tränat hästarna hårt, kanske varit på en kurs eller så där. För jag vet ju själv om jag tränar hårt att jag kan ha träningsverk nästan 3 dagar.
Ja.
Kan hästarna också ha det? Vad är, liksom vad är relevant? Är det rida ut på dem i 3 dagar efter hård träning? Mm. Eller vad tycker du är relevant ungefär i tidsperspektiv efter?
Alltså, jag tycker 3 dagar låter rimligt. Speciellt om du har varit på ett meeting och du har lite maxat hästen. Den har gjort sin maxprestation. Jag tror att 3 dagar är någon slags ganska bra gräns för att ta det lite lugnare. Man kan väl jogga, man kan väl trava. Men försöka vara på kanske lite annat underlag. Kanske rida ut, göra andra saker. Och inte ha så mycket krav på den, utan låta den motionera sig, men inte samla eller hoppa högt eller göra en tuffare prestation. Det är också rätt intressant, för att vi har ju, om man ska försöka koppla det här direkt till veterinärmedicinen, Vi har ju bättre och bättre utrustning idag när vi jobbar med att detektera skador. Och vi har ju ett relativt nytt typ av ultraljud som kallas för UTC, där man kan titta på senor på väldigt mycket detaljnivå och se hur de mår, hur senfibrerna mår. Och man kan detektera skador i ett tidigare läge. Och där kan man se att om man undersöker tävlingshästar efter en tuff tävlingshelg med UTC på sina böjsenor, då kan man se att det finns små liksom mikroblödningar i senorna. Men ifall man låter det gå några dagar och sen så skannar man dem igen, då ser man att det där har återgått till en mer normal sena. Så det blir alltså små mikroskador när du liksom utsätter din häst för maxprestationen. Men så länge du hinner att den hinner få återhämtning, då kommer senan att hinna reparera sig igen. Men om du i det läget fortsätter att träna, då kommer den där lilla mikroskadan kunna utvecklas till en liten skada. Och sen så är den här liksom rullningen igång.
Och då är det väl lättare om de gör något, att den här förslitningen
exakt,
då
för då finns det redan en försvagning som ligger där. Och sen kanske hästen springer i hagen eller du åker på en träning igen 2 dagar efter ditt meeting och sen så landar den snett efter ett hinder. Och då tänker man så här, nej, nu blev den skadad för nu händer en olycka. Ja, det var nog det som löste ut det.
Men det var flera veckor sedan som...
Precis, det har redan börjat en liksom nedbrytningsprocess i den här strukturen för att den har varit utsatt för ganska tuff belastning under en längre period. Så att det är någonting vi vet idag som vi kan se. Och det är ganska fascinerande hur man säkert kan tänka då för att försöka, vad ska man säga, förebygga att det här inte ska hända.
Nej, och då tänker jag, det är också kanske svårt att veta när man har utsatt sin häst för maxbelastning.
Mm.
Men då kanske det är bättre att förekomma och tänka så här, okej, det här kanske inte var det hårdaste vi kan, men för att vara på den säkra sidan så tar jag det lugnt här i 3 dagar och rider ut på min häst.
Ja. Jag tar det lugnt eller gör någonting annat. Exakt. Eller?
Ja, precis. Sen kan man ju tycka att det låter lite dubbelt, för att jag menar, på ett sätt så säger jag så här, de måste ju utsättas, de måste vara vältränade för det de ska göra, men de måste också få vila däremellan, så att det blir ju lite både och, att man kan ju inte heller inte träna sin häst och aldrig våga rida och sen åka på en tävling, för då har du ju också en skaderisk för att den inte är van vid det den ska utsättas för. Men du måste ju också, efter att den har gjort det, så måste den också kunna återhämta sig innan du går på det igen.
Men jag tänker också att det är så viktigt att ha ett bra team runt omkring sig, på tränare och veterinärer och hovslagare kanske. Att då är de som är kunnigare i ämnet, då kanske man får fråga dem. Att vara dem.
Ja, och sen också tror jag att det handlar om att lära känna sin häst. Det är ju ganska många hästar som när de har gjort en tuffare prestation eller man har varit på en träning, då kan man ibland känna att den är lite så här smågallig i benen eller lite öm i musklerna. Och det kan vara helt naturligt, det behöver inte vara något konstigt. Men då ska man känna igen att det där är lite varningstecken. Nu får den ta det lite lugnare eller så tar jag bara en jogging idag. Jag kanske inte tränar hårt idag. För att om du upptäcker det redan där, då kan du undvika att pressa den i det läget. Så jag tror att det handlar mycket om att så här visitera sin häst, känna igenom benen, veta hur den känns, både liksom när du sitter på och hur benen känns, om den brukar till exempel ha gallor eller svullnader eller sådana saker. Och försöka hitta vad som är normalläget. Mm. Så man snabbt vet om det avviker därifrån.
Gud, det är så himla svår balansgång det här, tycker jag. För att många letar ju också fel, upplever jag. Mm. Och minsta lilla så vågar de inte göra. Alltså så... får hästen stå där själv i en liten ruta.
Mm.
Det är jättesvårt. För jag tror ju också att hästarna mår bra av rörelse.
Verkligen.
Men jag tror också att är en skada så vill man ju uppsöka hjälp snabbt eller ta hand om det på en gång för att kunna hjälpa dem i ett tidigt skede. Men som du säger, man får ju försöka lära känna sin häst så gott det går och att man tar hjälp. Och sen blir det ju som för mig att efter första senskadan så blir man ju bättre på just det området.
Ja,
liksom.
Absolut.
Så är det. Vi har jättemycket lyssnarfrågor.
Ja, du hade någon fråga precis alldeles.
Ja, vi kommer inte hinna med alla, men jag tänker om vi börjar lite så kanske vi kan få ett skäl att komma hit igen.
Absolut. Ja.
Stella, hon undrar, viktigast att tänka på när hästen har korsförlamning?
Just när den har korsförlamning, jag kanske ska dra lite kort vad det är för någonting om inte folk vet. Men korsförlamning, det är ju en typ av kan man säga muskelsjukdom som hästar kan drabbas av. Och det är att de får problem att lagra in liksom glykogen i musklerna. Det blir ett problem liksom inuti kroppen i muskelcellerna. Och sen så skadas de och så läcker ut enzym. Och då kan man ofta få en häst som är väldigt, väldigt öm i muskulaturen runt korset. En del hästar kan inte ens röra sig. De blir ofta väldigt svettiga, för det här gör väldigt ont på dem. Och det kan komma ganska akut. Och det kan komma efter att man har gjort en lite tuffare prestation. Och om man skulle misstänka att hästen har korsförlamning, så behöver man ju kontakta veterinär. Så att precis i det läget så är det ju liksom veterinär som gäller.
För den här myten om att det är för att de står i drag då, att det är att det är blåst på dem, eller?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag är lite myt. Ja. Det kanske mer handlar om en häst som är lite känslig i ryggen, eller så, som blir kall. Kanske att det har kommit därifrån. Men korsförlamning är ju mer en sjukdom som egentligen börjar invärtes, ja, men som får symptom som vi ser. Och man ställer egentligen diagnosen på hur hästen rör sig och hur den känns när man palperar, ihop med att den har förhöjda muskelvärden. För man ser på blodprov att det har läckt ut sådana här muskelenzym i blodbanan. Så att jag tycker att de här hästarna behöver veterinär, och man behöver kolla deras muskelvärden. Och sen så behöver de också smärtlindras, och man ger dem ofta dropp. Så att det, just i det läget när de väl har det, så handlar det ju om att hantera det liksom enligt vad den veterinären bedömer att man ska göra.
Men ska man försöka få in en sån i transport och åka till en veterinär, eller vill man ta ut en distriktsveterinär?
Ja, helst kanske ta ut någon, för att jag
de
kan
har
säga
så ont, så man vill inte
ja, och sen kan det ju vara att man har en häst som man vet brukar ha problem med det, då kanske man själv direkt ser att det är det. Men det kan ju lika väl vara någon annan allvarlig skada liksom i ryggen eller i bakpartiet, om en häst har svårt att gå och ser jättestel ut i korset. Så att ställa en sån häst i transport om man inte riktigt vet vad det är, det kan ju vara lite risky ifall det skulle vara så att det är något annat. Så jag skulle kanske rekommendera att man ringer en veterinär först och rådgör och ser ifall man misstänker att hästen har det. Och sen tycker jag också att det kan vara bra, om en häst i alla fall får upprepade korsförlamningar, att man ska prata med sin veterinär om att kolla lite underliggande sjukdomar. För det finns hästar som kan ha olika muskelsjukdomar som gör att det här lättare löser ut. Mm. Och då kan det handla om att man ska ändra kosten på hästen och att man inte ska ge den så mycket socker och sådana saker. Så att de hästar som har problem med det här, de får ju ofta en ganska speciell kost för att alltså minska risken för att det här kommer tillbaka. Och då handlar det om att minska socker och istället försöka tillföra energi via fett och andra källor då.
Intressant. Mm. Vi har ju fler, och då har Anna skrivit: mitt sto på 10 år och svårt att byta galopp, hamnar ofta i korsgalopp. Vad kan jag göra?
Ja, det är ganska vanligt att vi får som fråga, eller att någon kommer in hit med en kontroll på sin häst och sen har man det här problemet. Det första jag tycker att hon ska göra, eller så här, jag antar att hon har försökt att lösa det ridmässigt med sin tränare eller kollat ifall det går att rent tekniskt göra annorlunda för att det ska fungera. Och om inte det går och man upplever att hästen verkligen har svårigheter med det här, då tycker jag att den borde undersökas av en veterinär. Och framförallt någon veterinär som jobbar med liksom rörelseapparaten, som kan titta på hästen i galopp och kanske till och med se den när den rids. Man behöver ju utesluta att det inte handlar om en hälta, för ibland så kan en bakbenshälta yttra sig på det sättet. Det kan vara en väldigt lindrig hälta som gör att hästen inte vill liksom skjuta på och använda bakbenen normalt i just galopprörelsen. Och då kan det vara enklare att switcha över till andra galoppen, för att den kanske inte vill ta ut steget liksom hela vägen upp i ryggen på det bakbenet. Så man behöver ju göra liksom en hältkontroll och kolla att den verkligen inte haltar. Och det där, alltså små bakbenshältor och lindriga bakbenshältor, det kan vara väldigt svårt att se liksom för gemene man. Utan där kan det vara lite petigt. Det kan vara att det bara visar sig i ett visst läge, eller att den har en reaktion på böjprov eller något sånt. Och är det så sen att man utesluter att den är halt eller att man inte hittar något där, då tycker jag att man ska undersöka ryggen och korset på den. För det är ganska många hästar som har problem i ländrygg och kors, ibland också i bröstrygg, som yttrar sig på det sättet att de får problem med galoppen. För att galopp så har du en väldigt stor, alltså ryggen och lumbosakralleden och SI-lederna, de är väldigt, kan man säga, aktiva i galopp. Och ifall galoppen inte fungerar så kan det vara att någon av de områdena smärtar på något sätt eller gör ont. Så att man får ju liksom gå vidare där och utreda det, ifall det kan finnas någon sån orsak. Om det inte är ridtekniskt.
Var en liten detektiv liksom.
Exakt.
Men det är samma sak där, om jag longerar min häst och den slår över till fel eller korsgalopp när jag longerar. För det ser jag då ganska ofta, om man har en häst som man är lite osäker på om den är halt, och så longerar man den för veterinären och så. Vad är det tecken på?
Ja, men det beror ju också lite på, kan man säga, helhetsbilden. Det är ju väldigt vanligt hos unghästar att de gör så. Och det behöver ju inte alls vara något konstigt. Det kan ju handla om en svaghet. Att de bara inte orkar gå i rätt galopp för att de är starkare i andra galoppen. Men om man har så på en yngre häst så tycker jag väl att man såklart ska se, kolla att man inte tycker att man ser någon hälta på den. Men är det så under en period, men det här ger sig, eller att det ger sig när den får lite mer stöd, kanske med, du vet, tumkörning istället för att du balanserar, då funkar galoppen. Eller att när du rider så funkar galoppen, men den gör så på lina, men det liksom inte är ett problem. Då kan det ju vara att det bara är en svaghet. Men är det så att det liksom upprepar sig och att man tycker att nej, det här är verkligen ett problem som vi ser både vid longering och när vi rider och så vidare. Då blir det ju samma sak där. Då får man ju gå vidare och kika på det. Det är ju ganska vanligt också att man berättar när man kommer hit att en ekoterapeut har känt på hästen och känt att den har en, vad man kallar för låsning i korset när de gör så. Och egentligen så är väl det mer ett symptom på att de är spända i muskulaturen i det området. Och det kan ju vara så att det är bara en engångsföreteelse, men det kan också vara något underliggande som gör att de väljer att springa så.
Väldigt intressant. Vi har också Alva. Hon undrar, det hänger säkert ihop lite, vad hon kan göra för att motverka hältet bakben som hästen är svag i.
Ja, jag tror att i alla de här fallen så måste man ju försöka utesluta att smärta är involverat. För om det är så att hästen har ont någonstans, då kommer det ju vara så att den inte använder det benet av den anledningen. Och då spelar det nästan ingen roll hur mycket man tränar, för då kommer den hitta vägar till att inte använda benet. Då kommer den hela tiden bli starkare i ena sidan, svagare i andra sidan, och du kanske nästan bara förstärker den olycksidigheten om du har liksom en smärta i botten, ett grundproblem. Men om det är så att nej, men den är faktiskt bara olycksidig, den är mycket starkare i ena sidan, lite svagare i andra sidan, då handlar det ju om att kanske hitta övningar när man tränar för att kunna aktivera typ det bakbenet. Det kan ju handla om att man kanske lägger in så här cavaletti när man tränar så att man får hästen att liksom lyfta på bakbenen lika mycket. Det kan handla om olika typer av fysioterapiövningar där man till exempel drar hästen i svansen för att få den att ställa ner ordentligt och spänna muskulaturen på den sidan. Så det finns liksom mycket saker att göra. Men nummer ett är ju att kolla att den inte är mindre musklad där för att den har ont någonstans. Har man liksom uteslutit det och känner sig trygg med det, då får man ju ta hjälp av tränare eller en duktig fysioterapeut eller komma hit och prata med någon av oss och försöka få tips liksom hur man ska träna den till att bli starkare.
Alltså för det som är så störigt, som vi var lite inne på i början när vi pratade, det som är så störigt med kroppen, både med sin egen och med hästen, så är det just där som du säger att vänder man på en sten så fortsätter det bara. Det visar sig att den är lite halt på vänster fram. Ja, men då är det ett revben som sitter på sniskan över höger. Alltså så här, det är någonting på helt andra sidan kroppen.
Ja.
Alltså den vill inte ställa sig till höger i nacken. Är det något i nacken? Nej, det visar sig att det är någonting som men på rumpan på den som gör att det, så här, man blir galen på att det inte går att...
Men det är ju också så att jag tänker att som vanlig hästägare, som ryttare, det är ju inte så att man måste kunna reda ut alla de där sambanden, utan det är därför vi finns och det är därför vi veterinärer och försöker bli bättre på det här och försöka kunna se den här helhetsbilden av vad som är vad. Sen får man ju också komma ihåg att det finns ju hästar som är tydligt olycksidiga, alltid har lite svårare åt ena hållet, och det kanske finns en orsak till varför det är så, men det är inte alla de hästarna som har smärta eller har ont, utan de kanske presterar ändå om man har hittat ett bra system för dem. Då är det inte så att man måste börja gräva i alla de hästarna och försöka leta fel, utan har man en häst som är glad, den presterar, det känns bra när man tränar, man har en positiv utveckling, då är det inte så att man måste liksom vända och vrida på varje liten sena eller muskeln.
Jag tappade rösten. Jag jobbar med radio så jag får inte så tappade min röst. Och bara så här, det här är problem för mig.
Ja.
Så gick jag till en röstpedagog. De är två, och en som är sjukgymnast som jobbar bara med folk som använder rösten som yrkesredskap. Ja. Liksom. Ja. Och då masserade hon mig dels fram på axlarna men också på ryggen.
Mm-hmm.
På övre delen av ryggen. Och bara prata om något tungben som fäster. Och det var liksom ett tjuta hit. Det var inte alls runt munnen. Det var alls, utan det var... Vad fan var det nu någonstans? Men var det inte ryggen hon masserade, tror jag? För att få loss tungan.
Men blev det bättre då?
Ja, toppen. Mm. Plus att jag fick göra röst... Alltså, gå och blåsa. Kommer man när jag blåser i sugröret? Med bubblar med vatten med ett glasrör och sånt där för att jobba upp stämbanden och vad det nu var. Men just att det liksom inte hänger ihop. Jag tänker också på ett jävla nyckelben som jag bröt för nu 1,5 år sedan.
Mm.
Ja, då visar sig, då säger tränaren att jag ska träna Då ska man överkompensera och använda kroppen konstigt. Ska man träna upp baksidan istället för att få bara...
Ja, men exakt,
och det är ännu sådär... värre med hästarna.
Ja, så är det. Och jag tror att bara att man är medveten om hur komplext det är gör att man blir lite mer ödmjuk och lite mer kanske inkännande med hästarna. För att jag vet bara att när jag började hältutreda eller bara när jag var student och jag gick med andra veterinärer, och när man kanske inte... Vad ska man säga? Förr så var det kanske inte lika petigt. Man kanske inte jobbade lika mycket som vi gör idag med sporttestar. Då var det lite mer så här att det fanns ett visst antal diagnoser som man kunde ha på en häst. Och antingen hade den det, eller så visste man inte riktigt vad det var. Och då kanske man bara gav hästen lite fenylbutazon eller lite metakam eller vad det nu var. Men idag är ju vi också mycket mer petiga och vi går vidare mer. Och vi har också lärt oss så extremt mycket mer om hästens kropp och hur komplexa de här sambanden kan vara. Så att det kan ju låta jättemycket att ta in när vi börjar prata så här om alla olika saker. Men jag tänker mer, det är därför man behöver bygga upp sitt team runt sig. Så att man vet att man har en veterinär man litar på som man kan prata med. Och när ska man leta efter fel och när ska man bara rida på? För att det är också som du var inne på, att om man alltid letar fel, då kommer man ju inte heller någonstans. Utan man måste ju också våga träna hästen. För det är ju liksom bra för hästen att hålla sig igång i rörelse, och går den bra och presterar, då är det inte alltid att man måste åka till veterinären för att hästen kanske är lite olycksidig. Men känner du att någonting från det läget avviker, eller att hästen känns oren, protesterar, haltar, ja, men då måste du kunna känna igen det.
Ja, för jag tänker att hästar borde kunna skita som vi. Alltså en fis på tvären eller något som bara ätit dåligt eller sovit dåligt kanske, varit stökigt i stallet eller vad som helst. Och då kanske man bara låter dem ha det den dagen och rider ut eller gör någonting annat. Och kanske framförallt ston kan jag tycka att de kan verkligen ha sina perioder när de inte är så samarbetsvilliga.
Gud, vad jag känner igen det någonstans ifrån.
Gör du?
Jo, men så är det ju. Och där är det, återigen är det ju så att lära känna sin häst. Och det är ju ganska många ägare som också kommer hit och säger att ja, men när hästen är i brunst så är den så här till exempel. Och då kan inte jag rida, eller då är hon jättekänslig om jag ligger på skänken, och då har man ju lärt sig att man kanske inte gör det då i den perioden, och sen fungerar det igen. Och det handlar ju om att vara lyhörd och veta hur man ska hantera den hästen.
Det här är en fråga som jag tror du tycker är kul att svara på. Niklas, han undrar, någonting som hon tycker vi hästägare kan underlätta när vi är där med hästar och hälsar på kliniken?
Oj, vilken rolig fråga.
Det är också faktiskt ändå ganska relevant. Jag kan tänka mig att många gör knasigt och kanske inte som ni önskar.
Nej, men det är inte så att man upplever liksom ett problem direkt. Men det var ju en rolig fråga, för det är ju, jag har aldrig fått den frågan.
Hur gör vi när vi kommer hit och parkerar? Jag såg också parkeringsskylten idag, hur vi skulle parkera grej. Den har vi aldrig sett någonsin, så vi har alltid parkerat fel. En gång var det snöstorm, då körde vi också fram till dörren. Inte okej.
Okay. Jag frågade.
Jag vet.
Nej, men det som kan vara bra, det är väl om man är liksom lite så här påläst inför sitt besök. Vad det är, till exempel om man ska göra en besiktning, så har ju vi lite så här pappersarbete. Man behöver skriva in sig, man behöver göra saker innan. Så att det är alltid bra att vara ute i god tid. Sen är det ju så att vi är ju tyvärr ibland sena. Och det är lite svårt att beräkna tider när man håller på med hästar. Men om man kan börja med att vara här i någorlunda tid, så är det bra.
Och sen boka av allt efteråt.
Ja, men det är ju lite så att det kan ju vara så att man tror att hästen är halt på ett visst ben, eller att man har bara en liten svullnad någonstans. Och sen när man kommer hit så visar det sig att det var lite mer komplicerat, eller vi kanske behöver kika på andra saker. Då tar det mer tid än vad man har beräknat. Så att jag tror det är bra om man åker in på en utredare att man tänker att det kanske tar hela dagen. Mm. Så det är bättre att man har gott om tid på sig, och även när man ska hit att man lastar i tid och man förbereder sig på det sättet. Och sen så tänker jag att det är väldigt bra om man har lite historik om hästen. Liksom. Till exempel ibland berättar man ju för oss att ja, men den har haft en gammal skada här eller där. Då är det ju superbra om man faktiskt har med sig bilder på det här. För många ägare har ju idag bilder hemma på hästarna. Kanske röntgen eller ultraljud, eller om den har varit inne någon annan gång, om den inte har varit på vår klinik. Då kan det ju vara att man har historik liksom, som man kan ha förberett att ta med sig om det är relevant i fallet.
Latchar du med ultraljudsmaskinerna på dig själv här? Att du har armbågar och armar? Och...
Ja, det händer väl. Jo, det händer. Ja. Ja,
kul.
Ibland.
Också kul bara för att man är nyfiken.
Ja, det
är
det jag menar. Ser det ut?
Ja, men jag skulle vilja ha veterinär istället, bara så man kan fråga alla tusen frågor. Som
jag har väl en ultraljudsmaskin?
Det också, men det kanske kommer med veterinären. Och sen blir det röntgen.
Ja.
Och sen...
Ja. Ja, men sen med din andra fråga. Sen är det väl bra om man har bra springskor på sig. Så att man inte kommer med foppatofflor.
Jag kom höggravid, det var kanske inte så bra. Men jag hade liksom inget val. Men då hade jag också förberett er och sagt att jag kommer själv och gravid. Så att det fanns någon.
Ja, men precis. Om man tror så här att jag kommer själv inte kunna springa eller jag kan inte vara med på röntgen till exempel för att man kanske är gravid, då behöver man förvarna om det innan så att vi har personal som kan hoppa in. Men det är inga problem, det löser vi.
Mm. Men som du säger, det är schysst att förvarna. Bara,
ja. Funkar de här blyförklarna?
Ja, absolut.
Det hjälper.
Ja, absolut. Och de måste man ha på sig. Det är ju det skyddar ju mot strålningen. Men samtidigt ska man komma ihåg att den stråldosen som man är med om där inne är väldigt, väldigt låg. Så att det är inte så att man ska känna sig orolig.
Jag var så nervös. För jag var här och rynkade den hästen gång och var gravid utan att jag visste om det.
Nej.
Jag var så nervös efteråt. Men då sa min barnmorska att det är ingen fara.
Självlysande bebis.
Ja, men exakt vad jag kände.
Jag kan säga att när jag var gravid, när jag fick min son, då fick jag veta att jag var gravid när han, jag tror att det var 10:e eller 11:e veckan, och då hade jag röntgat jättemycket. Så att det gick ju bra ändå.
Då gick ultraljudsmaskinen varm.
Inga kommentarer på den. Det kan hända att jag hälsar på honom lite då och då.
Tips till alla blivande mammor där ute, köp en ultraljudsmaskin.
Man kan det.
Nej, det kanske man inte kan. Ja. Kul. Vissa ska göra fördelar med sitt jobb liksom.
Visitationen får ju bli mitt stalltips.
Ja, får höra. Ja.
Nej, men jag tycker ju att varje dag som man träffar sin häst så ska man liksom ta händerna och dra liksom från öronen liksom över halsen, över bogen, ner över frambenen, dra handen så här under magen, alltså bara känna igenom den. Alltså det tar inte mer än en minut. På båda sidor, liksom, från topp till tå. Bara så man lär känna den, hur den känns. För att om ni gör det varje dag, då kommer ni direkt märka om det finns en svullnad eller en galla någonstans. För det är inte helt ovanligt att man kommer hit på utredning och sen så börjar vi undersöka hästarna. Och på några sekunder så säger jag så här, här är en liten knöl, har den varit här förut? Antingen så är man ju bombsäker och bara, ah, den har alltid varit där. Eller så är man så här, jag vet inte.
Nej.
Och där tänker jag att om man gör det där, om man har det som rutin, då kommer du veta stensäkert när någonting har inträffat. Och det kan vara ganska viktigt ibland om det händer något.
Man ska ändå borsta den. Så man
bara så här, känn igenom benen, kolla liksom. För du kommer också komma ihåg, du vet, om man också känner samtidigt som man ser något, då kommer du att programmera in i ditt hjärna hur hästen känns. Och sen kommer du så här, vänta nu, vad är det här? Så det är mitt tips.
Ja, det är faktiskt ett bra tips, för att Neo gick på bete förra sommaren och då hade jag varit bortrest och det var några andra som hade haft hand om honom. Och då hade han fått en spark på frambenet och fått en hård knöl bara. Det var ingen fara, det var ju bara ett överben som hästarna kan få. Men jag kände ju direkt att så här, okej, den här knölen har inte suttit här förut. Nej. Och började känna, och jag ringde till min veterinär och frågade om jag behöver vara orolig för den var inte halt eller varm eller någonting. Men då frågade jag tjejerna som hade haft honom. Och de bara, nej, jo, jag vet inte om han hade den igår.
Nej,
så här. Men min veterinär sa att den har förmodligen suttit där ett par dagar eftersom att den har blivit sval och hård. Ja. Och liksom så.
Och också om en häst är lite gallig, alltid, till vardags, i stort sett alltid. Mm. Det är ingen fara då, eller?
Nej, alltså generellt så är det så att många hästar är galliga.
Ska vi också bara kort dra vad galler är?
Ja, alltså galla är ju egentligen ledvätska som finns i leder och senskidor.
När de blir lite svullna, lite vaddiga i kotorna. Liksom.
Ja, och det är ju det vanligaste där nere, att det är gallor där. Ofta kotlederna eller de här kotsenskidorna som går lite, lite längre bak på kotan. Och på bakben är det ju supervanligt, framförallt på lite så större hästar. Och man kan väl säga så här att det är ju kroppens svar. Kroppen producerar mer ledvätska ifall den känner att den behöver smörja någon struktur. Men det kan också vara att gallor ökar med värme. Det kan vara när man har tränat hårdare så produceras det mer vätska. Och det kan vara med väder. När det är varmt ute så kommer också kärlen att dilatera och du får mer vätska på olika ställen. Om de här är lite så här jämnt fördelade runt om på alla fyra benen, om de är mjuka, de är inte umma. Och de är inte liksom skållheta, alltså mer varma än andra ställen på kroppen. Då skulle jag säga att de är mer eller mindre ofarliga. Men om det är ett ben som helt plötsligt blir väldigt galligt eller svullet. Eller att du känner en ömhet när du trycker där. Då ska man vara lite mer vaksam på om det kan vara något.
Jag upplever hästarna som tappar skor nu när de har gjort det lite när vi börjar släppa ut dem på gräs. Så ryker en annan sko. Att de kan bli då galliga efter de har råkat dra av sig en sko. Och det kanske blir då att den blir en liten inflammation eller någon process i det benet. Liksom.
Så är det ju. Då blir det lite mer blodflöde till området. Och det blir nästan som en liten stas ibland. Man ser att kärlen är lite dilaterade eller tjockare på det benet. Så att då har den ju säkert vridit till benet lite grann i samband med att den har trampat av skon.
Och hur vill man göra då? Vill man kyla eller bandagera?
Ja,
eller?
Kyla är jättebra. Speciellt om det är så här, ett ben har blivit varmt och svullet och du ser att den också har tappat en sko. Så att det är väl bra att göra i liksom det akuta skedet och jobba med det. Och sen försöka få på skon igen och kolla att hoven känns okej. Och är det så att i vanliga fall så går ju det ner på någon dag eller två om det inte är någon allvarlig, om det inte är någon skada där. Men skulle det inte gå ner eller att man ser att hästen haltar, ja men då får man ju
kika. Men ser man att den går ner när man har fått på skon och sådär, då behöver man inte vara orolig för att det är någon kommande skada eller att man har startat någon process i det benet.
Nej, alltså inte generellt.
En kort fråga om kyla då, innan vi lägger på. Hur kyla benen?
Ja.
Hur tycker du att man ska kyla hästens ben när man har ridit?
Alltså det...
Tycker att man ska det och när och hur och hur mycket? Och...
Men jag tycker att det är en bra idé och jag tycker att det är någonting bra att göra, framförallt om man har tränat lite hårdare. Jag tror inte att man måste kyla hästen efter varje ridtur. Men är det väldigt varmt ute eller hästen har gjort en tuffare prestation, då tror jag att man har fördelar av det. För att det motverkar ju inflammationer och det gör att kärlen drar ihop sig och du får ju lite av en, man kan säga, antiinflammatorisk effekt ifall du kyler ner ett område.
Så spola med kallt på smalbenen typ?
Ja,
eller vad
precis.
Heter det på hästar?
Skenbenen,
ja.
Det kan man göra. Det finns ju också idag en massa olika...
Bandage
och kylbandage. Och man kan ha med sig...
Är de bra? Rekommenderar du det?
Ja, jag absolut. Jag har inget så här specifikt, speciellt bandage som jag tänker på nu. Men det är många av de här liksom nyare... vad säger man, linderna eller kyla masker, de har ju bra effekt. Så att jag
tror det tänker på, det gör, jag tänker nu på Nickes pony. Det gör vi väldigt sällan. Och det kommer jag ihåg när jag var liten, så var det ofta att man höll på och kylde och spolade dem kallt efter man har ridit. Och det gör vi väldigt sällan nu. Det har hänt någon gång så där. Men nu rider ju inte hon så, alltså det är väldigt sällan som hon är supersvettig eller så, gått ut supertufft.
Nej, men, det...
men även de tränar ju dressyr och sånt. Kanske måste göra det lite oftare.
Nej, men det är...
Hon mår ju bra så att jag har inga problem. Så att inte det,
Nej, men som förebyggande jättebra.
Men om hästarna får galler och sånt på sommaren och värmen, kan det vara värt att kyla dem då? Eller ger det ingen större skillnad? För
alltså jag tror att om gallerna mer uppkommer för att det är lite varmt väder ute och de kanske går på gräs, för ibland ser man de kopplingarna, då är det klart att om du kyler så kommer ju svullnaden att minska. Men om svullnaden inte har uppkommit för att du egentligen har en liksom inflammation där, då tror jag att det gör lite saksamma. Jag tror inte att du ska lägga jättemycket tid på det. Om det är lite så här generellt i alla fyra benen att hästarna har blivit lite tjockare, då skulle jag hellre motionera för att bara få den att få bättre cirkulation.
Och om man har en C-pony som aldrig har galler utan har supertorra, smala ben och aldrig haft några sådana problem, det är ändå värt att om jag då ska ha sådana kyl, om jag ska spola med vatten eller ha sådana kyllindor eller vad kallas det för?
Ja, kylskydd.
Hur länge ska man ha det på då?
Ja, men, man brukar väl, om man kyler så brukar vi säga, med vatten, då brukar vi säga kanske 20 minuter, för du behöver ju ändå hålla på en stund. Men det är inte, alltså, kan du göra det i 5 minuter,
det så är väl det.
Ja, men,
det... Jag vet, mamma säger också alltid att minst 20 minuter, annars kan du lika gärna skita i
det
där.
Är det så?
Ja.
Men alltså, om vi säger så här, om man har någon form av kylda mask, någon av de här nyare systemen som funkar bra.
Jag
tänker
inte stå med slangen i 20
minuter
per
då
ben.
Kan man ju, då kan man ju också ta med dem om man åker på en träning och sen får hästen stå med dem en stund efteråt.
Ja.
Det kan ju funka bra.
Spola är ju bara glömma då.
Ja, det känns ju också väldigt ohållbart för planeten att stå och spola vatten.
Ja, men 20 minuter per ben, det går ju inte.
Nej. Nej, men vi har ju de här skydden. Och de är bra. De brukar jag stoppa i vattenhinken när jag är borta och inte har en frys. Då lägger de i vattenhinken och sen sätter jag på dem efter.
Jag har inte använt dem, jag måste göra det. Men vad händer om man bara gör 5 minuter? Då är det bortkastat, eller?
Nej, man ska väl inte säga att det är bortkastat. Men jag tror att för att du verkligen ska få lyckas kyla ner benet och få lite mer effekt, så brukar man säga 20. Men jag tror inte att det finns en exakt vetenskap på det där heller. Det är väl bättre att kyla 5 minuter än att inte kyla alls. Men ska du verkligen tänka att du ska ha en ordentlig effekt, så tror jag att det behöver vara lite längre.
Har jag missbehandlat hästen nu som inte har gjort det här?
Nej.
Din häst mår ju jättebra, på tal om att inte leta problem.
Nej,
alltså, nu pratar vi ju liksom förebyggande och ni tränar lite tuffare och så.
Du känner mig dålig som inte har gjort det.
Nej, du behöver inte göra det, för din häst är jättefina benen och den är aldrig gallig och den går som tåget.
Peppa, peppa, nu är det du som jinxar.
Jag säger bara fakta.
Ja.
Men vi hade bestämt en ny dejt, tänker jag, så då får vi ta med oss ponnen
ändå. Går in på Jackson, letar efter kylbandage. Jag tror jag har det. Jag måste ha det.
Ja, tusen tack Isabella. Som sagt, vi har många, många fler frågor, så jag hoppas verkligen att vi kan ses en gång till.
Ja, absolut. Ni är alltid välkomna.
Tack!
Ja.
Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.